Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Susanne Thorsson är skådespelerska och mamma till Juno, 2 år. Vi känner igen henne från både film, tv och teaterscenen, och idag är hon här för att prata om livets roll, den som mamma.
Susanne, ja. Vill du berätta lite om dig själv?
Jag är skådespelerska och har jobbat med Malins härliga make Alex i bland annat Jönssonligan. Mm. Där vi var partners, eller vad man ska säga. Vi spelade gänget ligan. Och annars är jag ju mamma till Juno, som är 2 år. Mm. Vilket kanske är mer väsentligt i det här sammanhanget.
Ja. Kan du berätta lite om livet som mamma?
Ja, livet som mamma. Jag gör väl det de flesta gör. Jag går upp på morgonen väldigt tidigt. Fixar någon form av frukost. Och ja, men vad ska man säga, rutiner.
Ja. Men jag tänker på just den kombinationen, att ha ett sånt yrke. För vi pratade lite grann om till exempel Alex som är borta rätt mycket. Kodjo är ju inte, även om han på definitionen är skådespelare så, men han kan ju också vara borta i perioder. Mm. Är du borta mycket?
Ja, det är jag ju. Mm. Men nu är hon ju som sagt bara 2 år. Ja. Och det första 1,5 året så var det inte läge att vara borta, kände jag.
Nej.
Utan då har jag ju varit väldigt mycket med henne. Mm. Och försökt hålla mig i Stockholm. Mm. Men om man tittar på mitt liv innan så var jag borta extremt mycket. Mm. Och nu i år, alltså det senaste halvåret har jag varit borta jättemycket. Mm. Det som är fördelen med mitt jobb är ju att då har jag spelat teater. Ja. Och då är jag iväg, säg liksom torsdag till söndag. Så fördelen är ju att de andra dagarna är jag hemma. Och då är jag ju hemma hela tiden. Mm. Då behöver jag ju inte egentligen gå till jobbet.
Nej,
fast
nej.
Jag gör det ändå, eftersom att jag vill ju inte att hon inte ska gå på förskolan. Alltså det är ju ändå någonting som hon uppskattar att göra. Så att då kanske man tar en dag ledigt eller två. Så vi får ju ändå någon helg.
Ja.
Och det kan jag tycka är väldigt, väldigt skönt. Att då kan man också med gott samvete vara hemma den dagen med henne. Och känna att okej, det är en tisdag. Men jag får vara ledig idag liksom. Så det är ju lite så här, våra jobb är ju så här, frilansliv, det är ju både positivt och negativt. För när vi inte jobbar så har vi jättemycket tid.
Precis.
Så det blir ju som att, jag försöker trösta mig med det.
Precis, men det är ju som när Kodjo skulle vara pappaledig. Han var ju inte pappaledig egentligen per definition. Nej. För att hans arbetstid var ju liksom morgonpasset 4 timmar. Just alltså det. Efter de här 10 dagarna som han då hade. Då var det ju jättemånga som undrade så här, men ska inte Kodjo ta ut någon pappaledighet? Men då var det lite så här, men från vad egentligen? Ja. För det är ju lite så här oregelbundna arbetstider. Mm. Och, känner du att ditt yrkesval, eller att du jobbar med det du gör, att det har liksom påverkat din föräldraroll på något sätt? En svår fråga kanske.
Ja, alltså jag har ju aldrig varit förälder med ett annat yrke. Nej. Så att det är ju det här, den här föräldern jag vet att jag är. Men det är ju, jag tror att man som frilansande skådespelare reflekterar ganska mycket över sitt yrkesval när man får barn.
Mm.
För man får ju en helt annan press på sig, såklart. Mm. Och det kan jag känna att så här, det, på det sättet har det påverkat mig, att jag blir så här, varför kunde inte jag bara ha velat bli bankman och sitta mellan 8 och 5 på ett kontor? Fasen vad det hade varit bekvämt.
Fast och, hur lycklig hade du varit
då? Nej, men precis. Och då kommer man ju till det. Men jag menar, vissa dagar så känner man ju liksom, varför skulle jag göra det här? Och när man är borta en helg, hon har feber. Och man bara känner så här, vad gör jag i andra delen av Sverige när hon är hemma och har feber? Hon ska få vara hos mig. Liksom. Och jag kan inte ta med henne, för det blir skitjobbigt för henne. Men sen kommer man ju tillbaka till att, men herregud, liksom... Hon måste väl klara det. Alltså hon, det är allting. Jag vill ju inte curla sönder mitt barn på något sätt. Och hon har ju en jättebra pappa. Och, alltså.
De kvalen som du berättade om nu, det här med att man är borta, sådär, det har man väl egentligen i alla yrken. Alltså det har man ju som förälder. Ja. Punkt. Oavsett vad man jobbar med.
Och det tror jag det är så det är liksom, typiskt. Så brukar jag också tänka att så här, ja, men nu är jag i den här situationen, så då ska jag oroa mig för det här. Men vad hade jag oroat mig för om jag hade haft det där 8-5 jobbet? Jag
typ aldrig... samma saker, ja, fast det inom andra ramar. Liksom. Ja. Det är ju så. Det är ju samma saker vi går och tänker på.
Ja. Det enda sättet man skulle kunna jämföra, det är om man hade haft båda typerna av jobb.
Precis. Ja. Men jag tänker på som Junos pappa, han är ju regissör. Så att han är också lite liknande arbetsvillkor, liksom så. Hur får ni ihop det?
Nej, men vi har ganska bra fördelning än så länge. Alltså, hon är 2 år, så att vi vet ingenting ännu. Men som det har varit nu så var det... Han jobbade rätt mycket i början när jag var hemma. Och sen så, nu har jag jobbat en hel del. Och han har jobbat men jobbat i Stockholm. Så då har det ju funkat. Och vi är ju beredda på varandras yrken. Vi vet vad det kräver, så att... Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, alltså, vi har alltid haft en ganska schysst inställning till varandra. Alltså, jag skulle aldrig vilja att han tackade nej till något han verkligen vill göra. Och han känner ju likadant för mig. Och då handlar det ju bara om att, så här, hur kan vi lösa det här? Och det, alltså, det är exakt samma sak som i alla andra föräldrarrelationer. Att vi tjafsar säkert om samma saker med våra förutsättningar. Liksom.
Precis, ja, men så är det. Och allting handlar ju, det är alltid ett pusslande. Liksom.
Ja.
Den hämtar då, den lämnar då, den, alltså, oavsett.
Sådär. Så är det.
Men har du alltid velat ha barn?
Ja, jag har alltid velat ha barn. Alltså, jag har inte funderat så här, åh, jag vill ha barn, jag vill ha barn. Jag måste ha 3 barn. Sådär. Utan det har varit så här, en självklarhet på något konstigt sätt. Att så här, barn ska jag ha. Och sen så hann jag aldrig känna det här, nu måste jag ha barn-känslan. Mm. Utan jag tänkte så här, barn ska jag ha och det kan bli svårt. Det vet man. Så nu måste vi börja, för nu är jag 34 år. Och så gjorde vi det. Och så gick det väldigt snabbt. Så vi hade jättetur med det. Men... Nej, men jag har fått så här barncraving en gång. Och det var faktiskt för inte så länge sedan. Jättemärkligt. Alltså, det kanske var 3 månader sedan. En kväll. När jag bara kände så här.
En kväll. Det var väldigt specifikt.
Det var det. En kväll. Jag hade gått och lagt mig. Och råkade se någon så här bebisbild på Instagram. Och fick så här, hjärtat börja dunka. Jag fick lite så här svettningar. Jag bara, bebis. Jag måste ha en bebis. Typ. Men sen gick det över nästa morgon. Så det var,
men hur känns det nu då? Vill du ha fler?
Men jag vet inte riktigt. Nej. Jo, alltså, jag säger ju absolut inte nej.
Nej.
Det gör jag inte. Men vi får se.
Ja.
Hur var det att bli mamma då? Nu har det ju gått 2 år. Det kanske är svårt att tänka tillbaka. Eller,
nej.
Nej? Okej. Hur var graviditet då? Liksom,
alltså,
hela den...
För mig var det en chock att bli mamma. Jag kommer ihåg att Malin skrev någonting någonstans ungefär då som jag kände mig jätteträffad av. Ni startade någon mottagning för nyblivna mamma.
Nej, men det är min svägerska.
Ja, det är din svägerska.
Ja, men jag delade hennes.
Du delade den. Och den träffade mig rakt i hjärtat. För att det var som att graviditeten var helt okej. Jag var inte särskilt... Jag mådde bra. Jag gick ut... Den dag jag skulle föda gick jag 5,5 kilometer på morgonen. Och bara var så här ute på promenad. Liksom. Så bra mådde jag i slutet. Men jag blev igångsatt då. Men däremot sen... Så var det som att om man är frilansande skådespelare och är 35 år, 34 år gammal, så har man ju som bara sett till sina egna behov. Yrkesmässigt kanske det är det som har drivit mig fram dit. Så för mig blev det som en chock det här med att sitta och vänta in en liten varelse. Att aldrig kunna ta tag i någonting, utan alltid så här, den andra energin som är så här, vänta, luta dig bakåt, se vad den vill nu. Så här, för mig var det en jätteutmaning, för jag hade kört så snabbt, eller man ska säga. Så det blev nästan som en tvärbromsning som jag inte riktigt kunde må bra i. Jag kunde inte riktigt liksom landa i det förrän efter ett tag.
Mm.
Så jag tyckte det var, alltså jag kände mig så instängd. Mm. Även om jag kände aldrig så här, som jag läste mycket om mammadepression var det inte riktigt. För jag kände aldrig någonting mot barnet eller mot Juno. Att det var liksom alltid så här stor tacksamhet över att hon var där.
Mm.
Men mer om omställningen.
Mm.
Att jag inte visste vem jag blev i det här sammanhanget.
Oh.
Så jag tyckte det var jätte...
Jag vet fortfarande inte. Jag bara känner så här 3 år sedan. Nej, men jag upplevde exakt samma sak.
Ja, det gjorde det.
Det blev lite som en sån här... Gud, vem är jag i allt det här? För det var en helt, liksom, en helt ny... Alltså att dels den här med anpassa sig och sen allt det andra som man skulle liksom öva på samtidigt. Alltså tålamod och bara vänta och liksom, nej, jag kan inte gå ut nu utan jag måste byta blöja. Och den har precis bajsat precis innan jag ska ut genom dörren. Så det är...
Fast det är lite som att gift med Alex. Förlåt. Off topic, ja. Ja, men det där är också viktigt att prata om, känner jag. Så det är viktigt, för det är ju ofta så där man blir matad av att man ska vara så här, nu har det bästa som kan hända dig hänt. Du har fått ett barn och det är så fantastiskt och allting ska vara. Men det är ju så många som inte känner så. Och det är ju så fullt naturligt att känna så, för vilken jäkla chock det är. Så.
Ja.
Och det är det som vi har pratat om jättemycket. Jag kommer ihåg när vi hade i första säsongen, och så hade vi ju en barnmorska som var med. Vi pratade ju om just det här med förlossningsdepression och vad det egentligen innebär det. Och det var så, hennes förklaring var att det är så individuellt så att man kan inte riktigt sätta fingret på det, så man vet inte. Och det är ju lite det som du säger, att det är så mycket att förhålla sig till i samband med att man redan har det här inre, alltså den här inre kampen om vem är jag och vad vill jag eller vart ska jag. Jag kunde känna jättemycket sån här FOMO, alltså fear of missing out, att jag liksom aldrig, jag bara kände så här, nej, nu kan jag aldrig åka till Australien och surfa, inte för att jag någonsin hade velat det innan, men alltså bara liksom att möjligheterna bara skapades mitt framför ögonen på mig, att jag helt plötsligt hade just det här liksom någon annan att förhålla mig till.
Ja, men så kände jag också väldigt mycket. Men också att jag hade extremt svårt att förstå att så som det var första 3 veckorna, säger vi, trodde jag det skulle vara för alltid. Och sen kom det 3 veckor till. Och så trodde jag, det här är mitt liv nu, punkt. Det kommer inget mer.
Nej. Men det är precis det man tror. Och det är det som är så farligt. För det förändras ju. Alltså jag som nu har större barn. Mm. En som är snart 11 och en som är liksom snart 9. Det är ju sån enorm skillnad när de blir stora. Och då kan man nästan, nu har jag ju 3-åring också. Så att jag är fortfarande kvar i liksom. Men den här att man tror att det aldrig ska gå över. Eller att jag kommer aldrig kunna göra. Nu kommer jag göra en massa grejer med dem. Det kan man ju när de är liksom yngre också. Men ändå. Det här med att resa och sådär. Ja. Det är en helt annat, helt annat samspel.
Men jag känner redan det efter 2. Nu när hon är 2. Mm. Det är ju en liten polare jag har.
Ja, man kan kommunicera. Ja. Liksom. Ja.
Och det var inte som... Alltså nu kan jag ju uppskatta bebistiden ännu mer. Kanske när man tittar tillbaka och man förstår hur kort den var.
Mm.
Då kan man ju känna, gud vad mysigt det var. Och sådär.
Var det därför du fick din craving?
Nej, men jag tror det lite grann. Mm. Också att det var lite sådär i början att jag kände även... Om jag kunde titta på henne i timmar och bara tycka att hon var magi.
Mm.
Just den där känslan av att så här, lite också bara, men jag vill göra annat också.
Mm.
Jag vill inte bara göra det här resten av mitt liv.
Mm.
Vilket jag trodde att jag skulle då.
Mm.
Nu kan man ju känna så här, varför kunde jag inte bara chillat? Kunde jag inte bara så här, suttit där och känt att det var exakt det jag skulle göra just då?
Mm.
Och det tror jag är... Det är ju en biologisk instinkt att man kanske, vissa känner så. Vissa känner så här, det är precis det här jag ska göra. Och den stressen jag hade inom mig från mitt jobb, tror jag, mycket, gjorde ju att det inte riktigt fick komma fram. Så där tror jag bebisgrejen kom, att jag fick in den där kvällen, kände jag så här, nu skulle jag klara.
Och njuta.
Vad är det här? Ja.
Typ? Tror du att det är därför folk säger så? Njut medan det varar, för den tiden är så kort.
Ja, det är det väl säkert.
Att man har kommit till den insikten.
Men det är också helt meningslöst att säga det till någon som inte har den insikten, eller hur? Alltså, för jag skulle kunna säga det till en nybliven mamma som sitter med sitt första barn nu. Hon skulle känna så här, skit väl jag i? Alltså, så känner inte jag alls. Jag kan inte relatera till det. Liksom.
Nej.
Jag kommer ihåg att Alex sa till mig, så här, gå på bio, sov, gör det här, han la upp en hel lista på så här, gör det här typ när ni får, innan ni får barn. Och jag kommer ihåg att jag bara, fast jag har inget behov av det där.
Nej.
Och nu efterhand,
nu bara gråter du.
Varför lyssnade jag inte så här?
Nej, fan vad jobbig Alex var. Han kom med listor och grejer. Vad är det här för
han är, har du inte med?
Skicka över. Jo, men nu har jag med fem pdf med punkter vi skulle.
Ja, han gjorde såna han skickat till mig också. Presentation. Men där, men vadå, att han är den föräldern som säger till andra. Bara, nu ska
fast
du...
det var ju fint menat. Ja, men
jag tror att han menade väl. Han är inte så där.
Nej, min bild av honom har förändrats nu.
Förstörd för evigt. Han kommer aldrig komma över din tröskel.
Nej.
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 Nej, men
jag
det
tror
var
han menar väl. Men han ja.
Och han hade rätt. Det var bara att jag inte förstod att nej, du kanske inte har det behovet nu, men du kommer ha det behovet så gravt, allvarligt, så att du kanske bara ska göra det ändå.
Ja. Precis. Sova. Mm.
Man förstod ju inte vad man hade innan, så att säga. Frihet är ju helt omöjligt att förstå.
Men det var det mest chockartade för mig, tycker jag. Att jag liksom inte... För jag kunde finna mig att nu hade ju Alba kolik, så att den upplevelsen blev ju... Jag blev ju deppig av det, för jag var så himla säker på att jag skulle vara så cool, och hon skulle bara hänga under min arm, jag skulle bara gå ut, och jag skulle ha så sjal i håret, och var helt frigjord. Nej, jag vet inte. Men jag skulle vara så här, liksom du vet, bara den som alltid hade med sig sitt barn och var så här himla härlig. Och så just, gick ju inte det.
Nej. Var inte det samma veva som du var insisterade på att hon skulle sova i egen säng, jo, för att du och Alex skulle ha det här samlivet? Ja.
Som. Jag hade så mycket idéer där i början. Det var liksom, men det, ja,
det. Men tror du inte att det kan vara det som gör att man får den där chocken också? Att jag alltid också hade sett mig själv som en person som skulle ta det här med att bli mamma ganska enkelt.
Mm.
Alltså jag känner bara, jag fixar det.
Mm. Det är något annat jag gör bara. Sådär,
ja, men liksom. Det är så här, herregud, jag ser inget problem. Jag har rätt inställning, jag har empati. Mm. Vad så konstigt över det. Låter som att man inte har någon empati. Man säger så. Men, nej, men lite att man hade den så här övertron på sig själv. Och, inte, och jag kan tycka ibland så här, jag menar, när jag föddes så låg jag och skrek bara, varför är det ingen som har sagt hur jävla ont det här gör? Och det är det enda man har hört hela sitt liv. Men det var som att jag så här, varför har ingen berättat det här för mig?
Mm. Nej, men det är jättekonstigt. När jag kom in, när vi kom in på förlossningen med Alba, så hörde jag bara så här ett urvrål från någon kvinna som låg och födde. Och så sa jag, oj gud vad hon skriker, tyckte jag. Så ska inte jag låta. Och klipp till att jag låg och skrek. Så till slut fick de säga, du måste svälja det där skriket och använda det inåt. Jag bara, aha.
För du bara,
jag bara skrek ut all kraften, tyckte de. Jag bara, så att man, men det är ju, men sen är det ju det också att när folk säger att det kommer göra så jävla ont, så kan man inte ta in det heller förrän man har gjort det. Mm. Det är ju
och
det.
Sen kommer man ut 3 dagar senare och ska berätta för alla sina gravida vänner. Bara, det gör så här, det känns så här.
Tänk dig att du går i sönder. Okej.
Okay. Ja. Alltså jag hade jättebra beskrivningar, kommer jag ihåg.
Hade
just
det?
Efter det. Ah, jag var så här, tänk så, det är som att när man ska bajsa. Ja. Men bajskorven är
sjukt stor. Ja. Och det pågår.
I flera timmar. Men din förlossning var alltså inte den här. Eller kände du att den var den här... fantastiska upplevelsen som alla pratar om, eller alla pratar inte om det, men de, alltså många säger ju så här, det var liksom helt ett mirakel som hände mig med min kropp.
Nej, men jag har tagit in fel gäst om det
här. Det är det vi inte vill höra.
Vi vill höra sanningen.
Det fanns ingen mirakel här inte. Utan det var ju, nej men det var inte kul.
Nej.
Inte roligt.
Nej.
Att jag var helt 100% säker på att jag aldrig skulle kunna göra det igen i flera månader.
Mm.
Men det var inte roligt.
Hade du liksom läst på och förberett dig innan? Alltså hur är du som person? Eller bara gick du in i det och tänkte?
Nej, men jag hade ju läst en del och sådär. Men det var ju det att jag blev igångsatt och sen så hände ingenting. Och hände ingenting. Alltså jag hade ju verkar, men det gick väldigt långsamt tills det gick från att jag... allt ihop kan man säga, hela skedet på typ 20 minuter.
Mm-hmm.
Så det var ju som, det vart en chock på något sätt. Och jag hann inte få bedövning. Alltså den här narkosläkaren kommer in i rummet när Juno ligger på mitt bröst. Det var någon som skulle ha epidural. Alltså det gick så snabbt så de hann inte med. Och det var lite obehagligt. Jag tappade liksom kontrollen. Och lärde mig väldigt mycket om hur mycket kontrollmänniska jag är.
Är du det då?
Jag är otroligt mycket kontrollmänniska, märkte jag. För att jag kände flera veckor efteråt som att jag hade misslyckats. Mm. Som att så här, jag klarade det inte.
Varför
fast det? Jag klarade det.
Mm.
För att jag under ett skede kände att jag tappade kontrollen helt. Att jag liksom det var som att vara på ett hav och det kom vågor och jag bara slängdes fram och tillbaka. Så jag kunde aldrig, jag fick ingen paus mellan verkarna, så jag kunde aldrig hämta hem. Så det var som att jag hade ingen, men verkligen som att man, när man hamnar i en våg och dunkas mot, plötsligt ner mot marken fast man vet inte vilket som är upp och ner. Så kände jag under kanske 10 minuter. Så det var, eller det kanske var 5 minuter. Jag vet inte det.
Men det krävdes som verkarna då, eller på slutet?
Precis, innan dem liksom.
Ja. Men så kände jag nog också, att det var lite som att man blev liksom, alltså jag blev vänd och jag blev satt på knä. Alltså det var väldigt så här att det var de som gjorde allt det här med mig.
Men för mig var det bara inuti. Jag låg på ett sätt. De vågade liksom inte flytta mig för att det var så intensivt. Mm. Men det var inuti. Kropp. Alltså jag tappade.
Ja, men jag förstår det, för jag kände så vid en, just vid Alba också. Mm. Så kände jag så, för jag kommer ihåg att jag satt, jag är en av de här som tycker ändå att jag är ganska bra på nattningar. Men att det har varit en okej upplevelse. Men jag kommer ihåg att det var en punkt där jag satt, eller jag sa halvsatt på något sätt. Och då så ville de ville absolut att jag skulle vara på sidan. Så de la mig på sidan, alltså precis som de gjorde med dig då, säger du Olga. De liksom tippade mig på sidan. Då fick jag panik, för då tappade jag kontrollen.
Ah.
Och då, när jag kände att någon annan började bolla runt mig, då fick jag panik. Och då så såg de det, så de så här, välte upp mig snabbt igen och så lyckades jag komma tillbaka. Liksom. Ah, men jag kan fatta den där. För då fick jag verkligen känslan av att jag bara så här helt, jag tappade det liksom. Alltså det blev, det är en fruktansvärd känsla. Men det är också fruktansvärt att du efteråt ska gå och känna att du inte var liksom duktig eller klarade.
Ja, men det var ju jätte, men det förstod jag ju själv att det var en konstig, alltså vad ska man kalla det, konstig känsla, väl inte rätt. Men jag visste ju att jag hade, någonstans såg jag ju att jag hade klarat det.
Mm.
Så jag har ju jobbat mycket med det, att så här, varför känner jag att jag inte har klarat det? Men det kanske var en massa andra saker som också dyker upp när man gör något sånt otroligt. Vad ska man kalla det?
Men det är så från djuriskt, jorden.
Liksom. Ja, djuriskt. Så. Men det var en utmaning tycker jag. Och ja, men nu skulle jag ju absolut kunna göra det igen. Jag hade inte heller riktigt bilden av vad jag skulle få när jag var klar. Jag hade lite fel målbild liksom.
Vad hade du för målbild?
Nej, men jag hade nog inte... Jag menar, idag skulle det vara så otroligt lätt för att man känner att jag vet ju precis vad det är man får. Mm. Men jag hade ju inget barn.
Nej.
Och jag visste ju inte hur mäktig man skulle känna sig. Nej. Att man faktiskt har fött ett barn efteråt.
Mm.
Men just att ja, nu skulle man ju bara kunna tänka på Juno. Så alltså jag säger inte att det skulle vara lätt. Det skulle säkert vara vidrigt i samma stund igen.
Ja,
ja. Men någonstans
ja, men jag fattar vad du menar.
Ansikte och tänka på en liten person.
Ett annat fokus.
Mm. Ja, men för det var ju också en sån sak som jag inte kunde relatera till, precis som det du pratar om. Att så här, när folk sa så här, det är värt det för att man får, alltså själva förlossningen, alltså när man pratade om det innan, när man var gravid och folk skulle så här, preppa en för det. Så sa ju folk så, men det är liksom det, är det mest fantastiska och så får du livets gåva. Och jag undrade jättemycket över den här livets gåva och vad är liksom, vad är det för någonting och varför är det så fantastiskt?
Ja, men du, är det alltså, morgongåvan
då? Ja, men exakt. Ja, men jag fattade liksom inte den grejen. Men sen, alltså när jag fattade liksom hur man sen förhåller sig till det barnet som man faktiskt har fått var när jag blev gravid med Zoe, alltså mitt andra barn. Och jag hade panik över att vi blev gravida så snabbt igen. För att vi liksom gick på hela den här, du vet, man blir inte gravid när man ammar. Typ så, vilket är en total myt. Men upptäckte vi sen. Och så visade jag att jag var gravid och då kommer ihåg att jag typ låg och grät som en tonåring som hade blivit på smällen. Och bara, jag vill inte göra det här igen, så här snabbt inpå liksom. Och då sa Kodjo, men det finns inga alternativ för att titta på Zion. Och det är liksom det, är det vi kommer få igen. Och då var det verkligen så här, det liksom, den reflektionen gjorde att jag fattade så, aha, men det var det folk liksom. För att man har ju redan livets gåva.
Nu går du runt här,
kom. Ja, titta på mina gåvor som jag har fått av livet.
Ja. Ja. När du hämtar på förskolan och de inte vill ta på sig, det är så livets gåva.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänker på just det här med, i och med att du har det yrke som du har. Alltså skådespelare får ju ganska mycket verktyg för att kunna sätta sig in i andra roller. Det var det jag tänkte lite mer så här. Och nu har du ju kanske inte någonting att jämföra med. Men mer, alltså har det, tror du, hjälpt dig att komma in i mammarollen på ett annat sätt än vad liksom?
Alltså det som jag kan tänka mig att man kanske har i mitt yrke i förhållande till andra yrken, det är att man jobbat extremt mycket med sig själv.
Mm.
Jag har ju kanske gått igenom min egen barndom x antal fler gånger än vad man behöver göra om man har en annan typ av jobb.
Mm.
Och har studerat mycket relationer såklart. Mm. Det är ju det vi gör, och människor. Så där någonstans så har jag väl kanske en ganska klar bild av hur jag skulle vilja vara som mamma.
Mm.
Och hur jag tycker att man blir det. Mm. Men sen måste jag säga att få ett barn, för mig så var det som att hej, allt du har gjort tidigare i livet raderas. Alltså, det är ju ändå så här, nu har jag ansvar för den här lilla individen. Mm. Och nu ska jag göra det här bra. Liksom, då börjar man på ruta ett igen. Sen nu idag så känner jag mig såklart mycket tryggare.
Mm.
Men så nu kanske, från och med nu och framåt, absolut. Det kan jag tänka mig att det finns saker som man har fördel av. För att jag jobbar med människor och jobbar mycket med...
Och med känslor så också,
ja, med känslor, absolut. Mm. Så, men just de här två första åren, det handlar ju så mycket om att bara stå där och vara trygg.
Ja.
Och liksom finnas som en, vad ska man säga, det är ju som en extra arm i början, kan jag uppleva.
Mm.
Och sen att, ja men, bekräfta, värma, mata.
Men vad hade du för bild av det innan du blev mamma? Alltså du sa det att du skulle liksom bli bara ganska, lite som jag, var lite cool och trodde att jag skulle vara också.
Så, men ja men så, alltså jag underskattade nog de första året.
Ja.
Första året skulle jag säga. För att man har ju inte umgått så jättemycket med barn i den åldern.
Nej.
Har man det så, min syrra har 4 barn, det är klart jag har varit jättenära dem. Men det är ändå första året, då är ju den bebisen närmar sig mamma.
Mm.
Så det var väl det jag blev mest förvånad över. Och också så här, den här känslan av att man kanske vill göra massa saker med sitt barn. Ha med sig det överallt. Men att man inte vill det längre. När barnet har kommit ut.
Mm.
Att man förstår att nej, folk är inte bara bekväma.
Nej.
De vill inte. För innan har man varit så här, fattar inte varför de sitter hemma med sin unge.
Alltså,
sådana där dömande konstiga kommentarer om andra. Och sen så märker man, för att jag inte vill.
Nej.
För att jag vill vara hemma i en trygg miljö. För att jag har moderskänslor nu.
Och
så här, så här, det är viktigare. Så det var en stor lärdom. Att det faktiskt ändras hur man ser på det.
Ja. Ja, men så är det ju.
Men hela MeToo-rörelsen som du har varit involverad i, väldigt involverad i, hur har det påverkat i och med att du har en dotter, tänker jag? Har det liksom...
Men det har ju varit hela bränslet, kan jag känna. Att jag hade gjort det ändå.
Mm.
Men alltså, tanken på att hon någon gång skulle kunna få något positivt ut av att vi gör det här nu, det gör ju att man skulle kunna jobba med det dygnet runt, gratis flera år.
Alltså,
det är klart, det är väl en sån sak jag helst vill i livet.
Mm.
Att det ska bli jämlikt och jämställt och att hon ska få växa upp med andra förutsättningar.
Mm.
Så det är ju, det tror jag vi alla som har döttrar och även söner kan känna, men just att ha barn i det här fallet ger nog en väldigt ögonöppnare. För att då gäller det inte bara ens eget kön heller.
Ja.
Även för killar att tänka på sina döttrar, eller för mammor att tänka på sina söner också. Så att det är ju alla är ju inblandade i det här.
Det är ju hela mänskligheten som måste tänka, alltså tänka om. Vi måste ju tänka om allihop.
Så det tycker jag har varit absolut väldigt härligt på något sätt att det händer nu när jag har henne. Efter att jag har fått barn.
Är det något som du vet aktivt att du gör hemma för att förbereda henne liksom, fram till redan nu? Eller är det något som du känner så här, men det här får komma sen?
Jag tror det är oundvikligt. Ja, men hon var väldigt bra på att säga stopp från att hon var ett. För de gjorde det där. Hon började på förskolan och var ett. Så då gjorde de det på förskolan. Hon pratade väldigt tidigt och hon gick på en, då gick hon på en annan förskola. Och där var de så här, tränade var jättemycket på det i början. Och den grejen försöker jag liksom låta henne hålla i. Och även att hon är väldigt, som sagt, väldigt pratglad och öppen, men hon är otroligt reserverad först. Hon har mycket integritet och skannar av liksom. Och det är inte en grej jag vill att hon ska ta bort. Man instinktivt känner om hon skulle vara här nu så skulle jag känna så här: prata med Malin, krama Malin, man håller på med allt det där.
Det gör man ju.
Och nu bara är jag så här, det är så bra att hon inte bara slänger sig armarna på någon, utan att det får ta sin lilla tid. Så sådana där grejer tror jag att jag aktivt försöker tänka på, för det är inte det jag egentligen skulle vilja.
Men
jag är superglad att hon gör så. Och att hon är så att uppmuntra att du behöver inte, och just det här med stopp, att okej, men säg bara stopp om någon puttar dig eller om någon ska klappa dig. Säg stopp, och det gör hon ju. Så jag ser att hon gör det. Så det är... Sen i tonåren får man väl försöka hitta någon balans. Inte mot mamma.
Nu pratade vi om andra människor här. Men jag tänker på det du sa, att hon har integritet och att du skulle ha sagt så här, men prata nu. Så här, för jag har ju en son framförallt som också är väldigt så. Han är väldigt, och har alltid varit väldigt tyst och väldigt dimmig och nästan uppfattas som tjurig och lite otrevlig. Liksom. Och det är ju så sjukt jobbigt att man ska liksom... för att samhället eller andra människor, att man då ska tvinga honom att vara någonting som han inte alls är, och där inte han alls är bekväm, för han kan också komma igång och prata. Det vet ju du, Olga.
Men det är så himla är det Elias? Jag tänkte på Louis, men
ja, men han kan också vara lite så, men han är ändå lättare. Elias har ju varit otroligt liksom så totalt.
Ja, så ser inte jag honom
alls. Men när han väl känner sig bekväm så släpper han ju loss. Men att man då ska hålla på och uppmuntra dem att, nej men nu måste du, och krama nu. Vet man är, det är helt sjukt. Ska vi köra fem frågor eller ska vi...
Ja, jag har dem här. Om du skulle beskriva dig själv som mamma med tre ord, vilka ord skulle du då välja?
Då skulle jag nog välja, ja men orolig skulle jag välja på ett konstigt sätt. För jag är orolig för, vad ska jag säga att jag är orolig för? Alltså jag kan vara orolig för att hon sitter obekvämt i bilen när vi kör någonstans. Och att det är så här... att jag inte kan fokusera på något annat på 2,5 timme, säger vi. För att jag är så rädd att hon sitter obekvämt. För att hon gnäller lite grann. Och då är jag paralyserad i det. Och typ så här, har all mitt fokus på det. Fast jag inte tänker på det. Så jag tänker på det när jag kommer fram. För att jag är helt slut av att jag har så här lidit med hennes lilla rygg. Fast det är så här, hon kommer överleva det där. Det är inte hela världen. Och barn gnäller i bilen. Så att jag liksom såhär, var det här dåligt för henne? Så kan jag gå och tänka. Det är inget jag delar med någon. Men jag tänker så. Och jag tror att det skulle märkas på mig om man var i bilen. För att jag blir så här. Ja, men ni vet som man blir.
Stel.
Man liksom, ja, men man är medveten hela tiden.
Och stressad liksom. Annat.
Och sen så är jag... Det andra ordet jag tänker på är cool. Så de går emot varandra. För att jag är väldigt liksom sådär med vissa saker. Sen är jag extremt avslappnad när det gäller annat. Typ hon klättrar upp på en hög pall. Ska stå på den alltid när vi lagar mat. Hon har ramlat ner 3-4 gånger. Jag tycker inte att det är obehagligt när hon klättrar upp på den här pallen. Och jag vet inte vad det är. Men det är som att vissa grejer kan jag känna så här. Det där klarar hon. Och gör hon inte det så lär hon sig. Och jag är inte nojig. Jag är liksom ingen nojig mamma. Jag går inte och nojar över hur... Ja, men ska hon ramla eller ska hon slå sig eller ska hon ha ont? Sådär. Men däremot just det här med bilbarnstol. Alltså det är två olika typer av, av känsla. Jag tror att det handlar lite om att säga, om jag gör någonting.
Precis,
om jag utsätter henne för något som är fel. Då är jag orolig. Men när hon provar livet så tycker jag hon ska få göra det. Så. Och den tredje ordet, ja men då måste vi säga något lite kärleksfull.
Nej, det måste
inte. Typ lite mer, men jag är nog väldigt gosig, eller vad man ska säga. Så jag är väldigt mycket så här mån om att krama och pussa och visa att jag alltid vill ha henne nära, så får hon välja. Men det är nog lite för mycket.
Ja, mina barn får inte välja.
Nej, jag kommer nog få ta ett stopp här och var, kan jag känna.
Ja, precis. Det är bra att hon lär sig.
Ja.
Vad är det mest orimliga som du blir arg på?
Nej, men det är så jävla konstigt. Jag blir så sjukt arg. För att Juno är ju två. Så det finns ju inte så mycket hon gör än som är sådär, som har retat gallfeber på mig. För att hon gör ju inget direkt, hon har inte gjort något medvetet. Hon har precis börjat trotsa. Men däremot så har jag alltid blivit så, alltså jag blir så arg inuti. Inget hon ser, men säkert känner energin. Men när hon inte somnar.
Mm.
På kvällen. Ja. Och hon är så glad nu och berättar om dagen och ligger och sjunger Pippi och alltså världens är gullunge. Och jag bara känner hur jag så här lackar mer och mer. Och det här är jag problem med sen hon föddes. Att så här, när jag vill att hon ska sova. Mm. Det tar så mycket energi.
Ja,
och jag blir så här, hur kan jag in? Hur kan jag inte bara chilla? Kan jag inte bara ligga här, lyssna på henne, njuta, tänka, jag har en egen dotter, det är helt fantastiskt. Nej. Och då blir ju min energi jävligt oskön, vilket hon känner. Så det går inte snabbare för henne att somna.
Nej,
så de där grejerna har jag gjort.
Men det är ju ofta så att när man vill att de ska somna, då somnar inte de.
Nej.
Men då är man ju också, det är oftast för att det är på slutet av dagen. Man är så trött, man behöver bara få liksom, ofta kanske gå och äta. Eller liksom bara,
ja, men jag,
du vet, göra någonting själv.
Så är det ju. Men så blir det så här, okej, vad är det viktigaste i mitt liv? Det är hon. Om hon vaknar en halvtimme mer, gör det mig någonting. Så därför försöker jag liksom jobba med tankarna. Men det hjälper ju inte. Alltså, när man är på det humöret så...
Så finns det inte.
Men det är väl
men
det.
Men sen får man
det
då lite samvete när de har somnat och smyger in. Så att det är mamma älskar dig.
Ja, men jag vet.
Ja. Precis. Men det, och jag har liksom aldrig fattat hela den här grejen med så här, vad... Alltså, jag tycker inte att det... Du vet när man säger så här, men om... De sover på dagen, så sover de snabbare på kvällen också. Mm. Fast det finns liksom en balansgång ju sent. Alltså jag tycker aldrig det där funkar.
Nej, det är
alltså,
som funkar.
Alltså alltid säga så här, idag är dagen då de kommer somna 7:00. Och den dagen kommer typ aldrig, oavsett vad vi gör. Vi vänder på det, vi vrider på alltså, det. Är liksom
en sak som jag har märkt i alla fall, det är att det funkar inte att tänka att hon får vara uppe till 9, för då sover hon längre än hon bitti.
Nej.
För då sover hon ju till 5.
Ja.
Så, att det är så här, det har jag lärt mig. Det är lika bra att bara lägga henne samma tid, för då är ju större chans att hon sover längre.
Och det är ju så jättekonstigt.
Det är tillsammans med Alex. Men han är så gullig. Låt honom vara uppe och titta på det här tv-programmet. Och sen klipp till att han springer runt vardagsrumsbordet och bara skriker rakt ut, för han är så övertrött så han inte kan. Han har fortfarande lärt sig, Alex. Alltså.
Det är mest Alex du
egentligen pratar om i den här podden. Han är mer barn än barn.
Jag brukar också säga det. Att jag har 3. Jag har 3 barn.
Ja. Jag har 4 då. Okay.
Om du skulle beskriva dig själv som en maträtt, vilket skulle det vara då?
Det är ju så konstigt. Alltså, jag är en gulaschsoppa, fräscht.
Nej. Alltså, Kodjo var en calzone och Alex var en taco-middag.
Ja. Ja, nej, men jag tänkte ju på bakelser direkt.
Ja, det får du vara.
Jag var också en bakelse.
Men jag vill ju vara, egentligen, om vi ser så här.
Om du ser hallonbakelse så kommer jag älska dig.
Nej.
Nej, okej.
Egentligen så tänker jag så här, det jag helst vill vara, för att det jag tycker är godast är semla. Men jag vill liksom inte vara det.
Nej.
För jag vill inte vara så här, en bulle som man skär sönder och sen gröper ur och lägger i någon geggamoja. Alltså det är inte så här.
Nej, det känns,
och så grädde, liksom, det känns inte som jag. Så då blev det en chokladboll.
Ja.
För jag tycker liksom att de är så här, ja men de ser väl rätt snälla ut.
Mm.
Men lite så här krispig yta ändå. Alltså de är kanske inte helt... Mm. Men sen inuti är det ju typ bara en massa röra.
Är
och så lite kaffe i det.
Är det kokos så, eller pärlsocker på?
Pärlsocker helt klart.
Pärlsocker.
Så det är lite så här, det kan vara lite taggigt.
Okay.
Men det är nog jag. Så här,
men mjuk inuti?
Ja, rörig inuti och kaffe.
Och kaffe.
Är viktigt.
Ja, klara.
Ja, men också väldigt god. Alltså,
snäll och god.
Man får ju säga snälla saker också om sig själv.
Det tycker jag absolut att man ska göra. Vad är det roligaste och tråkigaste att göra med Juno?
Alltså det absolut roligaste tycker jag är att göra grejer som jag själv älskar att göra, fast med henne. Alltså det är ju, jag är helt liksom besatt av fjällen och var åka snowboard eller vara uppe, vi har en stuga där uppe där jag har varit hela mitt liv.
Mm.
Och det är ju alltså vara där med henne nu och kunna åka snow racer och hon ska få åka slalom nu och så här. Det är ju, finns inget roligare.
Nej.
Det tycker jag.
Ja.
Och sen så, men det är ju väldigt mycket som är roligt att göra med henne nu. När hon börjar bli så här att man har en kompis med sig. Så allt man gillar själv blir ju dubbelt så roligt när hon är med liksom. Men sen så tänker jag det tråkigaste, alltså det tycker jag är, förutom så här rutiner som man bara byta blöja liksom, det är inte särskilt kul. Men kan ju ändå vara mysigt på sitt konstiga sätt ibland.
Ja, ibland faktiskt. Jag håller med om det. Inte precis när man ska ut genom dörren.
Nej, och den är så jobbig. Eller sen man kommer till förskolan och hon har just bajsat.
Man bara nej.
Då är det så här,
men jag tror att de väntar. För de vet skulle att de kommer. Gjort.
Jag tänkte väldigt mycket så här. Jag ska bli en sån morsa som går all in typ i lekparken. För det kommer inte vara kul i lekparken. Utan man måste ge sig hän. Och bara gilla läget och tänka, jag kör allt en halvtimme så går hem. Det har ju funkat sådär. Alltså på riktigt, den här årstiden alltså. Man hämtar, hon bara jag vill gå till lekparken. Och man är så här, inte idag gumman. Och så känner man jag kan inte göra så varje dag. Så att gå till lekparken i det här vädret, jag vill bara säga att det är så här snöblandat regn, slask, typ minusgrader, men ändå helt plaskvått. Allting är typ is eller gyttja. Och stå där och så här bara tänka på att man måste tvätta igen. Den grejen tycker jag är sjukt tråkig.
Eller att de blir så blöta så att de sen när man går hem så börjar de skrika för att de fryser.
Ja, och så ska man ta av kläderna hemma. Så det hela känns hallen. Inte som en bra process. Liksom. Nej. Så där parerar jag mycket mer nu med mutor.
Det är bra.
Varm choklad typ, framför brasan. Eller så här, jag börjar med det redan när jag kommer till dagis. Men idag tror jag tyvärr att jag inte kommer lyckas med det.
Just idag också.
Kinderägg funkar alltid för mig.
Det är bra.
Vi får kinderägg om vi går hem på en gång.
Jag kör glass. Finns glass.
Vad vägrar du att ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt mamma ska vara?
Det är väldigt mycket känner jag. Att jag inte har det i mig alls. Jag har aldrig varit sån som har... Även om... Kanske i efterhand jag kan tänka så här, varför kunde jag inte tänkt på det där? För då hade jag varit bättre i de andras ögon. Så är jag väldigt impulsiv som person alltid. Vart innan jag blev mamma med att jag gör grejer bara. Och sen så plötsligt bara, oj, nu uppfattas jag kanske så där. Eller, men så är jag, alltså det kommer inte gå att forcera det. Utan jag är så här, jag går på känsla väldigt mycket. Jag kommer liksom inte ha dåligt samvete för att jag kommit till dagis sist. Så här. Eller, jag menar, jag vet ju, har jag dåligt samvete mot något, då har jag ju det för Juno. Så här. Nu har jag inte träffat Juno på 3 dagar. Alltså så, men inte liksom den här grejen med fröknarna och de andra föräldrarna och hetsen. Och jag kommer aldrig vilja, jag kommer inte ställa mig och jämföra mig med de andra föräldrarna på det sättet. För jag vill inte gå in i den dörren. Så här. Men sen så kanske jag skulle kunna få dåligt samvete för Junos skull. Men inte liksom den här hetsen. Och sen tror jag överlag att jag är ganska dålig på det här att visa upp mamma-delen. Som jag tycker är mycket bilden av hur man är en härlig mamma. Att man liksom bakar jättemånga olika sorters kakor till kalaset till exempel. Eller att man har ett perfekt kalas. Och man vill ha så här en instabild på sitt kalas. Och sånt. Det kommer inte jag klara att göra. Och jag kommer inte heller, jag kanske kan baka kanelbullar och så blir det köpkakor. Så. Alltså, det också för att jag bryr mig faktiskt inte vad någon tycker om det.
Nej. Så. Men däremot så tycker jag ändå det här med att du, alltså, nu ska man ju inte jämföra så, men till exempel jag skulle aldrig gå ut till en lekpark i det här vädret.
Nej.
Med barnen.
Nej.
Alltså jag aldrig, tror jag. Jag skulle hellre göra någonting annat. Men det, och då blir det lite så här, men det är ju för att jag... inte vill, fastän barnen kanske vill. Och det tycker jag, liksom, för mig blir det så här, men gud vilken perfekt mamma att du gör det.
Men alltså,
att du
där ställer upp på det. Mer om mina egna värderingar. Alltså, så här, det är det jag menar lite, att jag går mycket på min känsla. Och det är så här, för mig, så jag älskar natur, jag älskar fjällen, jag älskar. Alltså, så här, då blir det liksom att det finns någonting lite exotiskt med det. Så det är inte så totalt lidande. Däremot att vara i en tråkig, lerig lekpark. Det är svintråkigt. Men när det gäller vädret så kan det vara som att jag gillar typ att ta på mig bra kläder och gå ut så här, om jag är beredd på det. Så det är kanske inte just lekparken, men jag kan nog vara ute i alla typer av väder. Det är inte det som hindrar mig. Det är bara att stå där och inte kunna göra någonting. I typ så här jobb, man kommer från jobb, det är liksom Det är ju svintråkigt, man flyser och man kan inte ens leka. Då vill jag liksom på något sätt göra det där, gå all in då.
Ja, jag fattar.
Nu ska du få sjunga eller nynna på den refräng eller barnsång som du hör i ditt huvud i detta nu.
En liten båt blir ofta våt och magen när det stänker. Och jag måste alltid sjunga i det tempot. För att det är så här en skada från när hon var nyfödd och fram till att hon var typ 1-2 år kanske. Att jag stod i hallen och bara, en liten båt blir ofta våt. Och så stressjung för att hon skulle somna.
Så det är så, men vadå, jag, vilket jag tempo? Jag har faktiskt aldrig hört den.
Melodin. Nej, men du har nog hört den, det är bara att du inte känner igen den när jag
och
sjunger.
Och jag har hört den. Ja, men den är den ju så.
Ja, fast den är så här... En liten båt blir ofta. Aha, men och jag sjunger det. En liten båt blir ofta båt.
Du har ju haft en paniksjungande den sov nu sov. Jättebra. Tack för att du ville komma hit.
Ja, tack så jättemycket.
Tack. Åh gud, jag är helt fuktig om öronen.
Jag med.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.